Hej vänner! Ett litet meddelande innan vi börjar dagens avsnitt. Jag är på jakt efter ett nytt uppdrag till hösten, så om ni eller någon ni känner behöver förstärkning så får ni jättegärna höra av er. Jag har närmare 20 års erfarenhet av att leverera webb, API-er och integrationer med hjälp av .NET. Jag har en lång vana av Episerver / Optimizely och har laborerat med Umbraco och Blazor på sista tiden. Jag har även byggt integrationer med en servicepass och regelrätta REST API-er. Om ni går in på brtk.se så hittar ni länkar till min LinkedIn och till min konsultprofil. Men det går givetvis bra att mejla mig direkt på bartek@brtk.se. Det var det. Nu fortsätter vi med dagens avsnitt. Varsågoda. Hej och välkomna till Kompilator där jag idag har med mig Jakob Ramlöv. Välkommen!
Tack så mycket! Kul att vara här!
Kul att ha dig med! För ett tag sedan så hade vi ett avsnitt som hette Söka jobb som seniorutvecklare med Henrik Warne. Och det var superpopulärt det avsnittet. Folk verkar vara väldigt intresserade av just rekrytering, och det är kanske inte så konstigt, det är lite skakiga tider och det var många som ville lyssna på det, och jag tänkte att det kan vara intressant att ta in någon från andra sidan bordet. Och det här, du kommer in Jakob, för du är nämligen en rekryterare.
Absolut, och jag ska säga att jag lyssnade på det avsnittet också av podden med stor behållning, och eftersom jag själv inte har någon teknisk bakgrund så är det inte kanske alltid jag får ut max av dina poddar, men här var det ett intressant ämne, absolut.
Mm. Anledningen till att jag valde just dig Jakob är dels att vi har pratat lite på Kodsnacks Slack, men jag har även ett citat från Anders Arpi där han säger så här: han är den bästa rekryteraren jag har jobbat med, av den enkla anledningen att han känns genuin och trevlig och rak och inte låtsas kunna tugget på ett sätt som snabbt blir väldigt uppenbart. Det ger en tillit på något sätt.
Vad fint.
Ja.
Det är mig glad.
Mm. Och det ger mig en väldigt bra öppning till min första fråga. Och som du nämnde själv att du inte är teknisk. Men jag har märkt att många rekryterare låtsas kunna tugget.
Mm.
Hur kom du fram till att inte göra det?
Nej, men för mig är det väldigt viktigt överlag i alla mänskliga relationer att vara autentisk. Och jag... Det finns väl alltid ett mått av fake it till you make it, och ja, så det har väl jag fått liksom använda mig av delvis, men som Anders sa det så märks det ju ganska snabbt om man försöker att snacka på ett sätt som man inte har täckning för. Ja, så det är väl egentligen den anledningen.
Mm. Hur hamnar du i rekryteringssvängen?
Ja, det är en bra fråga. Jag har hört många inom rekrytering säga det. Att man, liksom, man halkar in i det. Det kanske inte var det man drömde om som sexårig liten pojke. Men jag hamnade där. Jag har en bakgrund egentligen inom sälj och marknadsföring. Jag har med mycket så här, kundkontaktsroller på olika sätt. För några år sedan, eller var 2017, så började jag jobba på en startup som heter AdPhoenix på den tiden, och de hade en massa olika roller. De växte väldigt snabbt vid den tiden, och jag blev kontaktad där av en person som skickade en lång lista på roller och frågade: finns det något här som kan passa dig? Det var väl inte super formulerat och inriktat personaliserat mot mig, men jag har ganska liksom, så här, brokig bakgrund på mitt CV, så kanske var därför. Men då i alla fall så blev jag intresserad av att vara med på en sån resa som det innebar att vara ett snabbväxande startup, och hade en roll som kanske jag egentligen var lite överkvalificerad för, men jag tyckte det var kul att vara med på den resan och behövde ett jobb just då. Sen så blev det att det ganska snart så När jag såg vilka roller som vi rekryterade för i bolaget, så hade jag mycket personer i mitt nätverk som var bra kandidater. Jag har alltid varit en person som tycker om att nätverka och få nya kontaktytor med nya människor. Och kunde då leverera ett antal kandidater som var starka kandidater för de rollerna som vi sökte. Och det hade att göra med ganska mycket att det bolag som jag jobbat för innan hade lagt ner sitt Göteborgskontor. Så helt plötsligt fanns det en massa superskillade ingenjörer som sökte nya jobb. Och då blev det en bra match. Men det var en bra matchning många gånger av de kandidaterna som jag tipsade om till de som skötte rekryteringen. Och det ledde till att jag tyckte att det var väldigt roligt och det verkade funka ganska bra. Och då frågade jag om inte jag skulle kunna få jobba med rekrytering. Och då blev det så att jag fick ansvar för att rekrytera folk. Och det var inte bara utvecklare, men det var väldigt mycket fokus på utvecklare. Så att det var lite grann att jag halkade in i det. Men jag tyckte att det var väldigt, väldigt roligt i alla fall från dag ett.
Mm. Och det här i tid var?
2017 tror jag det var.
2017.
Något sånt där.
Men då har du upplevt både upp- och nedgångarna inom techbranschen 2017 till 2020, känns som att då var det kokhett.
Ja.
Många av lyssnarna kan säkert skriva under på det här också, men det gick ju liksom inte en vecka utan att man fick 1, 2, 3, 4, 5 jobbpropåer i LinkedIn under den tiden. Det ser annorlunda ut nu. Hur har det sett ut för dig? Har du märkt av det?
Ja, men det märks ju väldigt tydligt att det är en stor skillnad nu jämfört med några år sedan tillbaka i tiden. Som vi hörde i det andra avsnittet så märks det liksom över hela brädet egentligen. Att det är väldigt få bolag jämfört med tidigare som anställer. Och ibland, jag har jobbat ju ganska kandidatfokuserat, att istället för att sitta i ett bolag och försöka sourca personer till dem, så är det ofta så att kandidaterna kommer till mig och så har jag massa kontakt med en massa olika typer av bolag, och då har det varit mycket lättare tidigare att hitta bra matchningar. Men nu är det mycket, mycket svårare helt enkelt. Och också av de bolag som faktiskt anställer så tar man väldigt mycket längre tid på sig nu. Allting tar väldigt, väldigt lång tid. Det är säkert något som många kandidater som är inne i process märker av, att man får väldigt segt med återkoppling och det tar lång tid och sådär. Så att det är en stor skillnad, absolut.
Hur kan man som utvecklare positionera sig på bästa sätt om man känner att man i närtid vill byta jobb? Man kanske trivs där man är nu, men man tänker att kommer det något roligt så kanske jag är redo. Hur kan man förbereda sig?
Ja, jag tror ju väldigt mycket på det nätverk man har, att jobba med det aktivt och att helst också inte vänta med att bry sig om sitt nätverk och underhålla kontakter tills man faktiskt måste ha hjälp ifrån nätverket, och att kontinuerligt checka in lite med gamla kollegor som man har klickat bra med eller andra personer som har flyttat vidare till bolag man är intresserad av, att försöka hålla de kontakterna upparbetade kontinuerligt. Det är mitt tips, att inte bara vänta tills du faktiskt måste ha ett nytt jobb eller sådär. Så det är väl en sån sak. Och annars är det ju liksom det bästa man kan ha med sig in i en rekryteringsprocess är såklart att man har gjort ett bra arbete där man har varit, och att man har goda rekommendationer. Och gärna lite proaktivt kanske samla in den typen av rekommendationer. Till exempel LinkedIn har ju en bra funktion på det som jag ofta kollar på som rekryterare när jag är inne på en kandidats profil. Så om jag ser att personen som det handlar om här har ett antal, 3, 4, 5 goda rekommendationer från personer som de har jobbat nära med och helst i närtid. Så säger det väldigt mycket. Så det är väl några sådana saker. Annars så tänker jag att på temat nätverkande så det är inte fel att vara ute och synas och höras lite. Att man kan hänga på lite olika meetups som är inom de områden man är intresserad av och vara med på sånt och connecta med nya människor på det sättet. Eller om man har möjlighet att få vara en talare på en meetup så är det såklart väldigt bra. Eller på en podcast till exempel, bli inbjuden som gäst så är det. Det är bra grejer också, men sen tänker jag också att, att försöka se på LinkedIn-plattformen, älskad och hatad som den är beroende på vem man frågar. att försöka se på den med lite nya ögon. Jag vet att det kommer väldigt mycket dåliga automatiserade in-mails där personen inte har gjort någon research utan man kör lite spray and pray-metoden. Och det kan man ju tröttna på, det gör jag också. Men att ändå försöka se vad har jag för möjligheter med de meddelanden som jag får från personer som har hört av sig tidigare eller kanske nu. Att vara noggrann med att kolla upp vad det är för möjligheter som presenteras för en och att svara alla, även om man kanske är lite trött på det ibland. Det finns ju lösningar för det. Man kan automatisera tillbaka när man får meddelanden som man misstänker kan vara automatiserade, så går det ändå att svara på ett hyfsat trevligt sätt utan att liksom bränna några broar.
Mm.
Och sen också är det ju väldigt lätt inom tech att som utvecklare eller andra roller som är närliggande att sticka ut, just eftersom att det är fortfarande så pass få som är aktiva på plattformen, mer än att bara kolla av sin inbox då och då, att faktiskt skapa content. Och det kan man göra på mikronivå med genomtänkta smarta kommentarer på andra trådar. Det finns ju sånt som sker lokalt som man kan kommentera på liksom, den stad man bor, om det finns events som man har varit på där det kommer ett inlägg så kan man kommentera på det, vad man tyckte om det, eller om någon lokal profil skriver om något ämne som man tycker är intressant så kan man skriva kommentarer på det. Men det också går ju att engagera sig på global nivå och få men dels att man får en synlighet såklart i och med att man kommenterar, men också att faktiskt både lära sig någonting själv i diskussioner som pågår, men också vara med och bidra med sin kunskap till andra personer. Och när man postar på LinkedIn, de som gör det, så är det fantastiskt när folk vill engagera sig och svara någonting genomtänkt, så att man gör ju någonting positivt för den person som har skrivit, så får någon typ av feedback och samtidigt så kan man vara med och bygga sitt eget brand från botten. Och ännu mer kan man göra det om man faktiskt också vill skriva lite grann på LinkedIn själv. Det finns ju olika plattformar man kan använda sig av såklart, men det är ändå så att väldigt, väldigt många rekryterare hänger hela dagarna på LinkedIn. Så därför är det en bra idé att synas och höras där. Några saker jag tänker på.
Mm. Jag kan tänka mig att det är många av lyssnarna som sitter och vrider sig av obekvämhet just nu. För det är tre saker hörde jag. Det första är liksom det mellanmänskliga. Var en trevlig människa och skapa mänskliga kontakter. Och det andra är liksom gör dig själv synlig.
Mm.
Och det tredje var gör det på LinkedIn. De första två bitarna är sånt som jag upplever att utvecklarna inte älskar, för att det är... det är jobb som ger payoff år down the road. Det är lite det här bästa tillfället att plantera ett träd var för 20 år sedan. Och jag har inte hållit på med sälj jättelänge, men jag kan inbilda mig att det är lite liknande med sälj överhuvudtaget. Att liksom det stora jobbet sker innan försäljningstillfället, och det kan vara ganska otacksamt kan jag tänka mig, att liksom göra massa saker och inte få någon feedback. Gör jag rätt sak nu eller liksom försvinner det här ut i tomma intet? Men jag tycker det ändå låter på dig som att gör de här sakerna, för det är rätt som det är, så kommer payoffen.
Ja, men verkligen. Och det är som jag både rörde vid lite innan och som du säger här nu, så är det ju jobbet man gör, det är ju det som är det absolut viktigaste, och därför jag börjar med det här med rekommendationen, att man gör ett bra jobb och har gjort det över tid, så det finns ju inget bättre sätt att sälja på än att liksom ha starka case från kund eller från en arbetsgivare man varit på tidigare. Och försöka lite proaktivt samla in dem, inte kanske bara när det väl är dags att man Få tag på några personer som pliktskyldigt kan vara referenser, utan att man kan faktiskt använda dem i sin egen marknadsföring. Är man frilansare till exempel, att man har ett antal kundcase och kundrekommendationer på sin hemsida till exempel.
Mm.
Men går ju också som sagt att göra på LinkedIn, att ha det i rekommendationsavsnittet där.
Ja, och jag kan tänka mig att tajmingen är viktig där också, för att man måste passa på medan folk har en färskt i minnet, om man kommer 5 år senare och du kommer ihåg vilket bra jobb jag gjorde för 5 år sedan. Kanske de kanske inte minns.
Nej, men precis. Exakt. Och det där är något som jag brukar själv använda generellt och som jag kan tipsa alla om att göra. Att man har någon typ av litet arkiv också där man kan samla på sig olika saker som folk säger i en Slack-kanal till exempel, när man delar någonting, något man har gjort eller någon ny feature man vill visa upp eller vad det är. Och sen den feedbacken man får, att man har en liten bragbook på något sätt för sin egen del. Och det kan vara väldigt skönt de dagar när man tvivlar på sin egen förmåga, att man faktiskt bidrar med någonting att läsa. Men här är ett antal personer som har sagt de här sakerna om det jobb som jag har gjort tidigare, och det gör att jag får lite mer råg i ryggen för att liksom våga kasta mig vidare in i nya möjligheter som öppnar sig. Och det har jag själv. En sån som jag tittar på ibland, nu var det lite för länge sedan, men den finns där i alla fall, och det är bra att ha med sig, inte minst när man ska söka nytt jobb, så kan man behöva boosta sig själv lite grann.
Ja, kompilator-stammisen Patrik Svensson tipsade om det för ett tag sedan, att han har bara en mapp på sin OneDrive där han tar skärmdumpar på saker som folk har sagt i Slack, på LinkedIn, i typ GitHub Issues. Tar han en skärmdump och lägger där. Om inte annat så är det jättebra självförtroende boost att titta på det där.
Verkligen. Och jag tror att för alla, egentligen oavsett hur erfaren man är, Så är det en bra grej att göra, för det är som det brukar funka, att och säkert kanske som utvecklare, ingenjör, man identifierar problem och då kan man se dem hos sig själv och sina lösningar också, men att faktiskt inte bara fastna i det och komma ihåg det, alla problemen som finns, utan att se vad man faktiskt har lyckats åstadkomma och vad andra har sagt om sig själv. Det är ju skönt också i sälj att man inte behöver prata för sig själv, utan man har någon annan som faktiskt säger någonting om det.
Det var ett jättebra tips. En annan sak som jag tror att utvecklare tror att det är bra att ha, men jag vill höra din åsikt, är saker som typ en aktiv GitHub-profil med mycket aktivitet, eller sidoprojekt, eller imponerande portfolio-sajt. Hur högt smäller det?
Nej, men det är absolut. Det är ju jättebra. Det är väl också lite det här med att man har ett track record, faktiskt någonting som man kan visa upp och gärna, för ibland kan det vara att man sitter med projekt som inte går att liksom visa upp externt, men att ha någonting som man kan visa upp är ju jättebra såklart. Själv så hänger jag inte så mycket på GitHub. Jag skulle kanske vara bra att göra det. Men jag vet ju att rekryterande chefer som jag jobbar med, de kollar ju in profil och sådär, så det är absolut jättebra. Oj, att ha någonting att visa upp är ju väldigt, väldigt bra, och kanske framförallt om man är lite mer junior eller inte har så lång erfarenhet, om man har faktiskt en app som man har byggt end to end, även om den är väldigt begränsad, så men då har man någonting som är konkret och som man kan visa upp och som man har lyckats liksom producera, och det väger ju väldigt tungt skulle jag säga, att man har någonting sånt.
Vad är några vanliga tabbar att missa som du ser folk göra som du skulle vilja se mindre av?
Tänker du på kandidater?
Ja, både och egentligen. Vi kan börja med kandidaterna.
En sak som jag har lite svårt att förstå, det är att man söker ett jobb antingen direkt hos kund eller att man går via en extern rekryterare. Antingen man har svarat på en propå man har fått eller att man själv proaktivt hör av sig. Och sen när man väl får svar från rekryteraren eller rekryterande chefen, så svarar man inte tillbaka, eller att man har ett jättestort behov av att landa ett nytt jobb.
Mm.
Och särskilt i dessa tider när det är tuffare, så om man då är i en process, så då är det ju väldigt viktigt, tänker jag, att vara att ta på tårna, att inte dröja 4-5 dagar med att svara på ett meddelande till exempel, som man får tillbaka, utan att vara snabb. För det är många som tävlar om uppmärksamheten, så att det är bra att vara responsiv och snabb.
Mm.
Så det är väl det en sak. En annan är ju att lika väl som många lata rekryterare inte är så inlästa på vad det är för profil man faktiskt pratar med eller försöker få attention hos, så finns det ju kandidater som inte gör nästan någon research alls på bolaget eller på rollen, eller som söker roller där man helt klart inte alls är i närheten att vara kvalificerad, för att man saknar någonting väldigt viktigt. Och så det går ju lite both ways, tänker jag.
Mm. Att göra saker på autopilot och liksom inte... Är det ghosting det heter när man, som kidsen säger, att liksom bara inte strunta i att svara?
Ja, men exakt. Och det kanske är en taktik man har kommit undan med när det har gått på högvarv i branschen. För man har alltid fått ett annat nytt erbjudande. Men så är det inte nu, utan nu behöver man vara responsiv. Och jag tänker att det är bara rent mellanmänskligt något som... Ja, man borde kunna förvänta sig både från kandidat och från rekryterande bolag. För jag tänker det här med att liksom, jag vet ju det som Anders nämnde där tidigare, och det är ju det här, att man kan känna av om det finns en person på andra sidan som faktiskt är intresserad och som faktiskt bryr sig om mig. Eller om det är bara att man ska försöka fylla en kvot eller liksom checka av en arbetsuppgift, eller det är ett numbers game och man måste liksom bara upp ett visst antal outreaches eller vad det nu är. Det märks ju för kandidaten om en rekryterare gör så, men det märks också åt andra hållet om en kandidat kör den approachen. Och en sak som är svårt med det är ju med hur tekniken utvecklas nu, och med AI och automatisering, som kan vara fantastiskt och som kan hjälpa till i många avseenden i en rekryteringsprocess, men det kan också sätta problem eller sätta käppar i hjulet på de här processerna, för att det blir två bottar som chattar med varandra till slut.
Jag tyckte jag såg en sån rubrik i någonstans, att det, precis som du säger, att det blir bottar som pratar med bottar. Det blir någon slags upprustningskapplöpning. Man börjar lite med genom att ta ChatGPT som hjälper till att skriva CV:t, och så rekryterande bolag tar AI för att sålla lite, och så liksom, oj då, kanske jag måste bättra på mitt CV lite, och så ja, plötsligt är man där med bottar som chattar med bottar. Och då blir ingen glad.
Nej, men det ska man undvika.
Ja. Jag hörde att du sa att det är ett numbers game, och det, jag tror jag pratade om det här i det förra avsnittet. Men jag upplever bland mina kollegor att de stör sig på rekryterare när de upplever att det är ett numbers game, men någonstans så är det. Och det är även när man söker jobb, jag tror det är sällan som man väljer ut ett enda jobb och tänker ja, det här tar jag, utan man är på jakt, man har oftast flera processer igång. Och liksom det är mycket mindre jobb, för man har inte 50 jobbansökningar ute på en gång samtidigt, förhoppningsvis. Och det är en del av det här säljarbetet, mycket säljarbete är ju liksom en säljtratt. Det är liksom, man måste kasta ett väldigt brett nät i början. Så jag försöker alltid svara trevligt, även om jag inte är det minsta intresserad, så försöker jag svara trevligt, för rätt som det är så kanske de kommer tillbaka med ett väldigt intressant erbjudande, med dem menar jag rekryterare. Så det är min uppmaning till lyssnarna att vara lite trevliga, det kostar inget.
Nej, precis, så det hörde du sa det i förra podden också, jag uppskattar det, värmde mitt hjärta såklart. Men jag tänker bara om man vill ha ett trevligt bemötande från andra, då är det nog bra att börja med det själv. Sen kan man bli trött på när det är så totalt missriktat och felriktat, och då tänker jag att man kanske inte måste svara alls om det är så att det är totalt off liksom. Men att ändå, när det finns någon som ändå är i rätt ballpark, och där det är någon som hör av sig och som faktiskt kan potentiellt erbjuda någonting som kan vara intressant, antingen nu eller där den personen har en möjlighet att erbjuda något annat längre fram som är bättre, så är det nog bra att ha en bra relation på något sätt.
Mm. Jag kan passa på att sticka ut hakan lite och utmana lyssnarna att istället för att kolla på det där nya ramverket så kanske ni kan ta en titt på How to Make Friends and Influence People.
Mm.
Läs den inte ordagrant utan läs den som ett gäng inspirationer. För det är lätt att ta det till överdrift och att det blir någon slags... Man kan läsa det som en manual till manipulation, men man kan även läsa det som ett gäng bra tips på hur man framstår som en trevlig människa. För det är en skill som kan läras, precis som allt annat.
Verkligen. Och jag har faktiskt inte läst den, men jag har hört flera gånger kandidater som har refererat till den i kontakt med mig. Att någon sa någon gång att Dale Carnegie, eller vad han heter, han skulle vara stolt. Det låter ju som att det är bra i alla fall. Men jag tänker, precis som du säger, att det är en skill att interagera med andra människor. Jag märker mer och mer att sociala skills och nätverkande och kommunikationsförmåga är någonting som värderas mer och mer av de rekryterande bolagen. Så det är, vill jag verkligen stryka under, att jobba vidare på att utveckla de skillsen. För det kommer man ha stor nytta av. Och också det här med att skriva, oavsett om man gör det på LinkedIn eller om man gör det på en blogg. Så det är också... Ja, men det är nästan som en superkraft att kunna skriva väl. Och det kommer man behöva både när man tar fram en kravspec eller när man ska pusha för någonting på Slack internt eller vad det nu kan vara. Eller när man faktiskt hör av sig till ett bolag och gör en ansökan, så att man har utvecklat sina skills att skriva. Det är någonting som jag skulle rekommendera folk att göra. Och när det gäller just de här... det som har med nätverkande och sociala skills och det att göra, så du nämnde en bok, men jag skulle vilja tipsa om en podcast som heter The Startup of You. Som är väldigt bra. Det är Reid Hoffman heter han väl, som har grundat LinkedIn bland annat, men han och någon annan entreprenör som har gjort en jättebra podcast som handlar om just de här bitarna med soft skills och nätverken och sånt, som är otroligt bra. Det kan jag rekommendera. Det startar på YouTube.
Just det, vi kommer självklart länka till den från show notesen. Och när vi ändå tipsar om podcast på ämnet så vill jag tipsa om Soft Skills Engineering, som är en podcast där det är två utvecklare, eller de är ju chefer numera, men de är liksom utvecklare i grunden, som pratar ganska humoristiskt om just soft skills grejer. Den rekommenderas varmt.
Och jag tänker att vi befinner oss alla på olika delar eller olika sidor av den här skalan. Och man behöver inte liksom överdriva det, att man ska bli någonting helt annat än det man är, men jag tror att alla gör väl i att ändå jobba på att utveckla de här bitarna också, inte bara nästa ramverk som du säger.
Ja, precis. Man behöver inte bli ett societetslejon direkt, men det finns alltid saker som man kan förbättra. Vi nämnde meetups lite tidigare och du har ju dina egna meetups. Berätta lite, vad är det? Vad gör man där?
Yes, jag har väl sett ett behov där, inte minst sen pandemin kom och där många började jobba mera hemifrån, att också ha ett forum för att ses fysiskt. Och kanske om man kör frilans själv och inte har något eget team som man liksom träffar kontinuerligt, så kan det vara en faktor som gör att man känner det behovet. Eller också just också med det här jobbet som vi pratar om, där man sitter och stirrar in en skärm, så tror jag att den fysiska kontakten blir mer och mer värdefull, om den känns vettig och faktiskt ger ett värde då. Men då, utifrån det, så startade jag en tech networking lunch, har jag kallat det. Och jag är baserad i Göteborg, så det är framförallt det jag har gjort. Jag har gjort det lite grann i Stockholm också när jag har haft vägarna förbi där. Men där är det väldigt enkelt upplägg där jag bjuder in personer i mitt nätverk och att komma och träffas på en lunch. Man betalar för lunchen själv, så det är ingen gratis lunch på det sättet. Och tanken med det har väl varit att att jag vill att man ska kunna komma som utvecklare utan att känna att man är skyldig någon någonting. Utan man kommer för att man vill knyta kontakter med nya personer i branschen. Men det har också blivit lite av ett community som har byggts upp där flera som möts på de här nätverksluncherna har kommit tillbaka och fortsätter att liksom följa varandra över åren. Så vi har väl varit 30-35 personer de senaste gångerna, och det är nog ungefär där jag kommer att hålla det. Jag kommer inte göra det större än så, utan jag vill att det ska vara kännas som ett genuint samtal över borden och sådär, att det inte blir någon stor grej. Så den grejen kommer. Jag har en som är, nu vet jag inte när podden går live här, men
den kommer gå live nästa tisdag, 22 kommer den gå live.
Just det. Då har jag en den 23 maj, den torsdagen 23 maj.
Ja, ni hör, om ni kanske har tur och det finns platser kvar. Och hur anmäler man sig?
Just det. Man kan höra av sig till mig antingen på mail jakob@magnetico, som mitt bolag heter, .se, jakob@magnetico.se, eller på LinkedIn går också bra. Och det är framförallt seniora utvecklare som jag vill få in lite fler av. Det kommer chefer och det kommer CTOs och det kommer frilansare och det kommer de som är jättenöjda där de är, och så finns det de som är mer sugna på kanske hitta något annat. Så det är liksom ganska blandad skara människor. Just nu vill jag få in lite fler seniora utvecklare.
Spännande. Men Jakob, tack så jättemycket för att du ville komma och dela med dig av insikter från andra sidan rekryteringsbordet. Något som utvecklare kanske inte får höra så ofta. Så jättevärdefullt. Tusen tack.
Ja, men kul. Kul att få vara med. Och kul att få snacka om de här frågorna. Och ja, man får såklart jättegärna höra av sig till mig. Oavsett om man är sugen på att byta jobb eller inte. Jag tycker alltid kul med nya kontakter. Och man hittar mig enklast på LinkedIn.
Och vi kommer givetvis länka till alltihopa i show notesen.
Super.
Tusen tack, Jakob.
Tack.